Hälsa är frihet och det ska förstås gälla alla människor oavsett var man kommer ifrån eller vem man är. Och det ser väldigt olika ut för människor och det har ju blivit väldigt tydligt under den här pandemin som vi just nu är mitt i. Men jämlik hälsa, det är något som vi måste sträva efter. Och i det ingår också förstås jämställd hälsa för kvinnor och för män. Idag ska podden ägnas åt kvinnors hälsa och en stark företrädare och blåslampa i arbetet för just kvinnors hälsa, det är Alexandra Charles von Hofsten. Och du är varmt välkommen till podden, Alexandra.
Tack så mycket, Anna.
Du har en sån spännande bakgrund. Du är verkligen entreprenör. Du har beskrivits som nattklubbsdrottningen av Stockholm. Och dina nattklubbar förändrade utelivet och gjorde Sverige roligare. Många som har berättat om som var med på den tiden. Och du kanske var en influencer, tänker jag, innan influencer ens var uppfunnet. Och nu har du tagit hela det här drivet med dig i kampen för kvinnors hälsa. Berätta, vad är det som driver dig så starkt?
Ja, jag kan väl säga att det som alltid, ända sedan jag var liten, har inpräntats i mig, i mitt hem. Det var framförallt mamma som påminde oss barn om att det är viktigt det här att tänka på dem som inte har det så bra. Och att alla behöver och förtjänar att ha samma möjligheter och samma rättigheter. Och ju äldre just min mamma och hennes jämnåriga blev, desto mer tyckte jag att jag såg hur den äldre kvinnan då inte riktigt fick den möjligheten som hon borde ha fått just när det handlade om hälsofenomen och problem. För att jag tyckte att om man tog liksom ingen hänsyn till att se på det holistiska seendet, att allting ju faktiskt hänger ihop när det kommer till vår hälsa. Och sen är det ju inte bara hälsa, utan jag arbetar sedan 22 år också med att förbättra kvinnors villkor överhuvudtaget i samhället. För att det påverkar vår psykiska hälsa, så att därför är det också en hälsofaktor, det här med jämställdhet över hela linjen.
Ja, och jag har läst dina memoarer, en jättefin bok om ditt liv, och man kan väl säga att du är ju djupt engagerad i just hälsofrågorna, men mänskliga rättigheter ligger dig varmt om hjärtat, tycker jag, genomsyrar den här boken på alla möjliga sätt. Och väcktes det här engagemanget så där tidigt när du var ung entreprenör och bara förändrade hur Stockholm var på många sätt? Hade du det här redan i dig då?
Det kan man nog säga, Anna. Det var ju inte så egentligen att jag alls hade tänkt mig eller trott mig själv om att vara entreprenör. Utan när jag gick i gymnasiet så drömde jag om att komma till... Jag läste då språk och det var ju väldigt vanligt på min tid. Jag är alltså givetvis 40-talist såklart, som alla gissat. Och då var det vanligt att många kvinnor ägnade sig åt, och tjejer ägnade sig åt, att just läsa språk, studera språk, för det var liksom en väg in i arbetslivet som var ganska säker. Om ingenting annat höll jag på att säga, fast det menar jag inte, för att läraryrket är viktigt, men man kunde alltid bli lärare, tänkte jag. Men jag ville till FN, till Förenade Nationerna, där jag som ung drömde om och tänkte mig att där kan man vara med och påverka för att förbättra just mänskliga rättigheter och förbättra villkor för alla människor. Så att det var min dröm. Jag ville till FN och då tänkte jag att kan jag bara språk så kan jag bli tolk. Och om jag är duktig så kan jag säkert ta mig vidare. Så att det var mina drömmar som ung. Jag tänkte inte alls på att jag skulle bli en entreprenör eller att jag var en entreprenör, för det visste jag ju inte då. Så att det var märkligt, men jag åkte till USA, jag sökte stipendium, jag åkte dit och jag var där ett år. Tyvärr så var stipendiet slut efter ett år. Jag trivdes bra och jag hade tänkt mig då var jag inte i New York, för jag fick inte välja, utan jag hamnade i Boulder, Colorado. Men så hade jag tänkt att jag skulle försöka ta mig till New York och så. Men pengarna var slut så jag fick åka hem till Sverige igen. Och så småningom, en massa saker hände, så träffade jag en ung man och blev sådär passionerat förälskad som man kan bli. Och då skulle vi försörja oss på något sätt. Och hade visat honom Stockholm, för han var av utländsk härkomst och hade pluggat och bott i London. Och när han kom till Stockholm så sa han: oj, den här staden är vacker, men vad tråkig den är, det är ju ingen nattliv här. Och låt mig få visa dig London, sa han. Ja visst, det kan du få göra, sa jag. Så vi åkte till London tillsammans, och då hade jag ju varit i USA, varit i New York och i San Francisco och sådär, och sett en hel del, tyckte jag. Men London då, 60-talet, mitten, eller ja, det här är slutet 60-talet i och för sig, då var det fantastiskt. Så att det här var ju swinging London, där allt hände. Musiken, modet, trenderna, allt. Och så kom han till Stockholm och så tänkte jag, det här skulle vi ju kunna införa i Stockholm. Så att då kastade jag fram, ska vi inte öppna en klubb då, sa jag till min fästman. Jo, det gör vi, sa han. Jag åker hem och du fixar lokal och allting, sen så kan du ringa när det är klart. Så blev det helt enkelt att jag ordnade allt, och så ringde jag till honom och sa att nu kan du komma, nu är det klart, nu kan vi öppna på Strand Hotell i Stockholm. Och då hade vi arrenderat lokalerna, och det var inte så att jag var förmögen. Jag hade ordnat med hjälp av lån och borgen och de snälla släktingarna och familjemedlemmar som skrev på och sådär och ställde upp för mig. Så vi öppnade i maj 68, och det var ju mitt under brinnande studentrevolt, du vet. Då blev jag entreprenör.
Vad spännande. Ja. Och är det samma driv, eller var det lika enkelt? Ja, men nu startar jag med en klubb för kvinnors hälsa för 22 år sedan när 1,6 miljoner kom till.
Ja, nej, jag hade inte tappat någon energi. Snarare hade jag väl ännu mer energi, för då hade jag ju också, då när jag var så ung, jag var ju bara 22 år, så då visste jag ju så lite, och jag visste ju med mig att visst kan man spela tuff och låtsas att man kan allt, att driva företag och att vara chef, personalchef och sådär, men det kunde jag ju inte, eller att engagera artister och vara nattlustrottning, jag kunde ju inte det. Men däremot så 20 år eller 25 år senare så hade jag ju förstås lärt mig en del, och med arbetslivserfarenheter och så vidare, så klart att då får man ju en annan säkerhet.
Visst är det skönt att man blir lite klokare och mognare med åren?
Ja, det blir man. Men erfarenhet är ju faktiskt väldigt viktigt och bra att ha. Så att ung entusiasm förenad med livserfarenhet och arbetslivserfarenhet gjorde ju att när jag då för 22 år sedan nu tyckte att det var dags för en förening, ideell sådan, som skulle driva kvinnors rättigheter när det gäller forskning, vård, omsorg och överhuvudtaget jämlikhet i samhället, då kände jag mig ganska så säker på att det här kommer nog att lyckas. Men Anna, det var inte så att det var jag ensam, utan jag hade också lärt mig att tillsammans med andra, alltså om man kunde fånga kvinnokraften och samla en grupp kvinnor omkring sig, då kunde det bli någonting. Så det var vad jag gjorde.
Ja, verkligen. Det är ju en stor grupp framstående, kunniga, starka kvinnor inom olika områden som är med i din klubb. Och jag har kommit på en del möten och varit med på någon av dina resor och så, lärt mig väldigt mycket. Och just det här med att ha en vetenskaplig förankring, det tycker jag är en av era styrkor. Men hur har du resonerat kring det här? Hur profilen för eran klubb ska, eller din klubb ska vara?
Ja, det är inte min förening, Anna, det ska vi inte säga, utan det är allas förening. Och jag vill också passa på då att säga att det vi gjorde, jag och de väninnor jag bjöd in till första mötet, det var att vi beslöt skriva stadgar, och då står det att den här föreningen som är öppen för alla som bara har fyllt 18 år, även män får vara medlemmar, och män tycker att de vill också arbeta för kvinnors rättigheter, så är de välkomna att göra det, såklart. Då sa jag att alla får vara med, och tillsammans är vi starka. Och då har jag ju samlat dels den vetenskapliga expertgruppen med kvinnor som är, och några män som är forskare, läkare, experter på olika hälsoområden. Och sen så har vi förstås styrelser, alla arbetar ideellt, som är med, och i styrelserna är det både män och kvinnor med olika kompetens som hjälps åt. Och sen har vi kontaktkvinnorna, och de är nyckelpersonerna runt om i landet som representerar föreningen. Och återigen, alla får vara med, så det är inte så att man blir invald eller att det är något speciellt kriterium eller sådär, utan precis alla får vara med, oavsett bakgrund, som du sa i början, oavsett var man kommer ifrån, så är det här för alla. För att det är meningen att det ska vara en demokratisk, och är också så, organisation där alla kan vara med. Anyway, vi har väldigt roligt och vi gör bra saker för att driva frågorna om kvinnors hälsa och rättigheter vidare. Och kontaktkvinnor runt om i landet i alla städer som representerar oss, de är otroligt viktiga och duktiga, ska jag säga, fantastiska kvinnor. Som jobbar på då allt ifrån norr till söder, öster, väster och på våra öar, Öland och Gotland också. Så att, ja, det är strålande och jag bara sitter här och myser och är glad och tacksam och tänker att så fantastiskt det har blivit att jag utvecklas så här under de här 22 åren. Det är helt enastående, tycker jag.
Ja, och det vi ändå håller på och hyllar klubben som inte bara är din men som är ditt livsverk i alla fall. Så kan man gå in på det på er hemsida, eller hur? Om man är nyfiken på mera. Och den heter 1,6 miljoner i klubben.
Jag ska förklara namnet. Det var ju så här att när vi satt där i första, andra mötet så sa vi, det var väl en 15-16 kvinnor. Alla hade ju olika idéer om vad vi skulle kalla oss. Ha, och vem skulle man då välja som att ta del i det? Alla kvinnors klubb eller alla kvinnors förening eller allt för kvinnor. Nej, det var inte så bra. Så var det någon som sa, vet ni hur många vi är? Vi som är 45-plussare. Nej, det hade vi inte tänkt på. Jo, sa hon, jag har läst på. Vi är drygt 1,6 miljoner kvinnor, och det här var alltså 1997 på hösten, som har fyllt 45 år. Nej, men tänkte jag, det låter ju fantastiskt. Det tar vi. Vi tar det. Vilket bra namn. Då kommer folk att tro att de kan investera eller de kan vinna någonting eller sådär. Det är penninglotteriet eller något liknande. Och så blir de nyfikna. Och då slår man till och berättar att nej, det handlar om kvinnors hälsa. 2009 så bildade vi en avdelning för våra döttrar och deras jämnåriga och så, yngre kollegor. Och då blev det då, tittade jag på hur många var mellan 25 och 45? Jo, det var ungefär 1 miljon kvinnor och flickor. Och då blev det plus 1,6, det blev 2,6. Så då har vi en avdelning för de yngre, 2,6. Och så för oss andra, 1,6. Men som sagt, det här med ålder, det är ju en bagatell, det är ju inte viktigt. Huvudsaken är att man är med och att man har roligt, att man trivs och att man känner att vi gör skillnad. Och det är det som är så härligt, att det gör faktiskt skillnad. Det lilla, lilla, lilla man kan göra för att dra åt rätt håll så att säga, så det blir bättre balans och rättvisa. Det gör susen, det går framåt.
Jag tänkte vi skulle prata lite om de här, några av de områden som ni verkligen har satt ljuset på. Då tänker jag till exempel på Kvinnohjärtat och er kampanj Women in Red.
Ja, det var så att Karin Schenk Gustafsson, kardiolog, professor, hon var den som inspirerade. Hon och Britt-Marie Landgren, professor i gynekologi, som inspirerade mig från början att ta det här initiativet, ska jag säga. Så jag är djupt tacksam till dem båda för alltid. Och Karin har ju specialiserat sig just på Kvinnohjärtat. Och det gjorde förstås att när hon berättade då att man 97 på hösten knappt alls visste eller tog hänsyn till att kvinnor och män har olika symptom. Att det kan se helt olika ut när en kvinna är på väg att drabbas av något allvarligt med hjärtat. Och det har påföljden att många kvinnor dessvärre då blir dåliga, sjuka, sjukskrivna eller dör till och med i onödan, så tänkte vi att så här kan vi inte ha det. Så vi startade en kampanj för att sprida kunskap om kvinnohjärtat och samla in pengar för att få mer forskning till stånd på specifikt kvinnors hjärt-kärlsjukdomar. Och den döpte vi då till Woman in Red. Och symbolen är en liten röd högklackad sko, en pin som vi säljer för att få in pengar till den här forskningen. Och nu har vi drivit det här sedan 2005. Och det var så fantastiskt förra året. Då hade vi Women in Red i 22 städer runt om i Sverige. Det var ju helt sagolikt, underbart. Och Kvinnohjärtat i fokus, och det ser ju lite olika ut. Helsingborg eller Umeå eller Kalmar eller Karlstad eller Gävle eller vad det nu är, Malmö, Stockholm. Vi gör det på olika sätt, men huvudsaken är att det handlar om Kvinnohjärtat i fokus. Ja, och så vet du som har varit med då på våra stipendieutdelningar att som sagt, de pengar vi samlar in, de går ju oavkortat till forskning, i det här fallet då på Kvinnohjärtat. Så det delar vi ut på Oscarsteatern varje år i mars månad, som är vår hjärtemånad.
Ja, och Karin Schenk Gustafsson som du nämnde här, hon har ju verkligen lyft fram kvinnors hälsa och framförallt inom kardiologin, alltså hjärtsjukvården, och pekat på just det här som du nämner, va, att det har varit så eftersatt att man inte har sett kvinnors hjärtproblematik alls på samma sätt som männen. Och ni har gett ut böcker som hon har skrivit, eller hur, och spridit information. Tycker du att det blir en utveckling framåt då?
Absolut. Jo, vi började med, apropå ljudböcker, det är ju lite spännande. Vi började med att ge ut en bok som heter Kvinna mitt i livet. Och där är vi, det är alla våra böcker, 7 böcker har vi givit ut under de här 22 åren. 7 böcker som är antologier och med olika kvinnor som medverkar. Experter, sakkunniga och andra kanske som är, har erfarenheter att berätta eller dela med sig av eller inspirera andra med. Och då så blev det flera böcker. Den senaste heter just Kvinnor och hälsa så mycket bättre. Mm. Och där är det faktiskt 19 stycken experter, varav Karin Schenk Gustafsson då är en givetvis, som berättar och förklarar om kvinnohjärtat. Och de här böckerna finns ju att skaffa och köpa och så. Och de är lättlästa för de är skrivna för vanliga människor som inte är just specifikt utbildade i området, men som kan behöva lära sig mer, veta mer för att hjälpa sig själv och hjälpa sina nära och kära. Så att det är jättekul med det här. Och det går ju framåt som sagt, och det är det viktiga, att det blir mer kunskap varje år. Och nu senast i mars i år 2020 så hade vi 4 stipendiater på Oscarsteatern, som en man och 3 kvinnor som fick stipendier för sin forskning på just kvinnors hjärt-kärlsjukdomar på olika sätt och som de forskar på. Mm. Så det är så underbart att få ta del av detta verkligen. Det är väldigt fint. Så skriver vi då om deras forskning och sådär.
Det är fantastiskt tycker jag att du blandar ju det här lustfyllda, härliga, roliga och samlar många kvinnor men också män omkring dig. Men frågeställningarna är ju alltid djupt allvarliga och väldigt seriösa.
Ett område som jag måste lyfta också nu, för det är ju förstås det stora, stora problemet i samhället idag. Det är ju det här med, förutom corona förstås, som pågår just nu, som är så hemskt. Det är ju det här med stress och utbrändhet, att så många kvinnor och unga kvinnor går in i väggen, inte klarar av sina liv och så vidare. Och vad är det i vårt samhälle som gör att det blir på det här viset? Och hur kan vi förbättra den situationen? Vad kan vi göra för att hjälpa de här, framförallt då flickorna och kvinnorna? Men även äldre förstås har ju problem med depression. Eller.
Vanligaste sjukskrivningsorsaken.
Med alla olika områden vill jag säga. Alltså det är inte bara hjärtat, utan det är också mycket med samarbete till exempel med Fonden för psykisk hälsa. Mm. Som gör att vi har mental health-givning och vi har ett seminarium. Vi hade ett webbinar för ett par veckor sedan som handlade om oro. Och i dessa coronatider. Och då var det 3 experter, då, en kvinna och 2 män, som berättar och förklarar för att hjälpa andra och inspirera andra och sådär. Så att det känns väldigt tillfredsställande.
Ja, det är väldigt tufft för många i vårt samhälle. Och nu är ju psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Och det är ju många kvinnor med familj och barn och ett väldigt stort ansvar både i hemmet och på jobbet och kanske ställer väldigt höga krav på sig själv och det är väldigt höga förväntningar på oss. Och, ja, hur kan vi stötta kvinnor och hur kan vi skapa ett lite mer mjukare samhälle kanske som gör att kvinnor mår bra och män också såklart.
Det första tycker jag, man får tänka redan tidigt att på hur flickor har det idag i sina världar. Det vill säga, ni vet ju att alla är ute på nätet och det är ju tidigt, man ser ju små barn sitta med sina paddor och de lär sig ju snabbt hur de hanterar de här och hittar ut i alla möjliga sajter. Och där ser ju då unga flickor att man ska se ut på ett visst sätt. Man ska vara på ett visst sätt. Alla andra är så framgångsrika och lyckosamma. De är så snygga och de är så fina. Och de har det och det. Och de har massor med snygga saker. Och de har, visar upp sina, först är det väl bara flickrum antar jag. Och sen så blir det väl också då egna bostäder och lägenheter. Och sen när de blir lite äldre så då har de framgångsrika studier och socialt liv. Och de upplever så mycket spännande. Och så sitter man då där och jämför sig. Mm. Och så känner man, men varför är jag så misslyckad? Och varför har jag det så här, och det är för att jag är så ful och jag är så obegåvad och jag fixar ingenting. Och så blir man deppig och så jämför man sig hela tiden, och så blir det då en nedåtspiral, att man inte duger, att man inte duger, man räcker inte till. Och det börjar tidigt det här, och det är så förfärligt. Och de här skönhetsidealen som, jag vet inte hur man har målat upp dem och varför man målar upp dem, att man ska se ut si, man ska vara så, och alla ska då göra om sig och fixa till sig. Och jag menar, det är ju förskräckligt att unga barn i många fall tror att de inte duger, att de inte, ja, att de måste ändra sitt utseende, och det är så hemskt. Och man kommer in och ska, ja, du vet, unga flickor då som ska fixa sina allt möjligt från underliv till liksom läppar och bröst och näsor och ögon. Och de är bara liksom 12-13 år. Det är så hemskt.
Mm. Och jag är ju tonårsmamma, vet du, Alexandra. Jag har både en son och en dotter, så jag kan ju känna igen det där. Att det är väldigt mycket ideal som är väldigt svåra att leva upp till. Och som väl ingen människa lever upp till. Men det blir som ett koncentrat av det finaste och bästa i livet som visas upp på sociala medier. Men jag märker också att det finns en annan rörelse som mycket mer är sund och bra, att de här unga tjejerna faktiskt också stöttar varandra. Så det finns ju motkrafter.
Vi vuxna och vi äldre och vi som är då i mor- och farföräldrar, jag menar, om vi tidigt inser att vi ska bygga upp de här ungas självförtroende ännu mer, att vi ska prata med dem och visa dem att de är bra som de är, att det viktigaste, jag menar, jag fick lära mig, även om jag inte riktigt trodde på det heller förstås, och kände mig oerhört misslyckad och osäker när jag var ung, för det gjorde jag, finig och ful och klumpig och allt vad man var som tonåring. Men att man inpräntar i dem att det är inte det viktigaste, den här ytan, det är bara yta. Om du skrapar på ytan så finns det någonting under, det är en personlighet, och det är det som är det viktiga. Och sen att vi lyfter fram allt som alla har. Jag menar, vi vet ju idag att man kan ju vara fantastiskt kreativ även om man kanske inte är då enormt studiebegåvad, som vi säger, på visst sätt. Du har ju alla möjliga talanger, och du kan ju bejaka dem och hjälpa då de unga. Och inte försöka tvinga dem att, ja, men nu måste du prestera för det här, för det har vi nu tänkt oss att nu ska du göra det här och så ska du gå, den vägen ska du välja. Och så känner den unga, nej, men jag vill syssla med musik, jag vill måla, jag vill syssla med mode, jag vill inte alls hålla på med det här. Så bejaka istället då de här kreativa talangerna. Kanske hjälper det, jag vet inte. Men jag tror att det är viktigt att vi alla hjälps åt, vi vuxna, att hjälpa de unga till en bättre självbild och ett bättre självförtroende. Kanske att det kan hjälpa något i alla fall.
Ja, jag tycker det känns viktigt som förälder också att förstås betona hur viktigt det är att man sköter sina åtaganden i skolan och så, men också hela tiden bejakar det som är roligt och lustfyllt och det som intresserar de, ja, mina barn till exempel.
Men
ja.
Du, vi var ju... Och sen att vi tar oss tid, att vi har tid för varann, att vi visar att nej, jag går inte med telefonen som vuxen hela tiden eller sitter med den så fort man träffar sina barn. Men man kan ju se sig omkring i samhället. Mm. Och jo då, jag syndar mot det där också. Men jag blir så förtvivlad när jag ser då hur unga familjer, där sitter mamman eller pappa med sin iPhone eller iPad, och så sitter då barnen med sina, och liksom noll dialog. Det är bara rakt ner i skärmen.
Alexandra, vi står ju mitt i den här coronapandemin som på bara några månader fullständigt har förändrat vårt samhälle och pressar hälso- och sjukvården och alla fantastiska medarbetare där, och var och en av oss på olika sätt. Hur påverkar den här coronapandemin dig i vardagen?
Jag är ju i riskgrupp, för jag är 70 plus. Det innebär att jag tog mitt ansvar förstås och arbetar på distans, så jag jobbar hemifrån. Vi försöker, min man och jag, att hela tiden tänka på det här att hur kan vi, vilket vi har hittat sätt att beställa mat så att vi inte behöver gå och handla. Att vi inte har varit ute bland människor som vi absolut inte är främmande människor, och jag har knappt träffat någon familjemedlem, bara min syster som kommer och går, så att säga, hon bor hos oss för tillfället. Och ja, jag lever upp till det här som Folkhälsomyndigheten har satt som mål, att vi ska försöka att vara försiktiga hela linjen och hela vägen. Och det går ju. Man kan ju prata på telefon, man kan skicka meddelanden, man kan koppla upp sig, ringa på FaceTime och så vidare, så att man ser varandra ändå. Ja. Så det går ju bra, tycker jag.
Ja. Ja, jag är väl lite i samma situation. Jag är på jobbet ibland och så jobbar jag hemma väldigt, väldigt mycket. Och så är det ju väldigt mycket digitala möten. Och vi spelar ju in podden digitalt också.
Vi har ju också digitala möten, väldigt många. Istället då för de fysiska seminarierna, så har det blivit att allt sånt ställs in i mars, mitten på mars. Och sen blev det istället att vi har digitala möten. Och det är ju jättespännande, för att fler och fler inser att det är inte så svårt. Man kan ju faktiskt koppla upp sig och vara med.
Precis. Och hälso- och sjukvården har ju också ställt om. Så nu kan man ju ha väldigt mycket digitala kontakter även med sin sjuksköterska eller sin läkare också. Det är ju fantastiskt att vi kan använda tekniken så.
Ja, det är det. Men jag ska väl inte bara måla allt i ett rosa skimmer heller. Jag skulle säga att självklart så är det ju förfärligt. För att som även vår organisation, vi har ju fått ett enormt inkomstbortfall. Jag menar, vi ska inte tjäna pengar, men vi ska ändå få hjulen att snurra och gå runt. Vi har ju fasta utgifter, vi har ju personal, vi ska betala löner och så vidare. Mm. Det är jättesvårt, men nu har vi ju fått hjälp i alla fall, så man kan ju korttidspermittera personalen, det har vi gjort. Och dragit ner till att man jobbar 40% bara istället för heltid. Mm. Och tills vidare. Och så får vi se hur det går. Och så hoppas vi på att vi ska komma igång i höst.
Ja. Ja, det är tufft för många, verkligen. Det kan ju också känna oro, eller jag kan känna stark oro för hur det påverkar hälsan. Inte bara de som drabbas av corona, utan andra effekter. Vi får ju rapporter om ökat risk för ökat alkoholmissbruk, våld i nära relationer där människor är hemma och isolerar sig mycket mer, ensamhetsproblematiken, ångest, den här psykiska ohälsan som vi var inne på tidigare, att den också förstärks. Så att vi är så oroliga att det kommer mycket annan ohälsa i den här pandemins spår.
Visst är det så. Oh ja. Nej, men just det här med den ensamheten, om man tänker på de riktigt gamla som då bor på olika boenden, äldreboenden och så vidare. Det är förfärligt förbud att besöka dem, så de får ju inga besök. Och det är ju hemskt ju, om man nu, när man är ensam och inte får någon. Det finns ju många som bor ensamma hemma och har hemtjänst. Och det är klart, då kommer åtminstone någon från hemtjänsten. Men det är ju också en osäkerhetsfaktor. Man är rädd för smittan. Och det är klart, det skapar oro. Och oro är ju inte bra för vår hälsa. Det ger ju problem. Och visst är det otroligt arbetsamt för väldigt, väldigt många. Och jag menar, man oroar sig för sina äldre. En sak är att de är ensamma och vi andra som inte får besöka dem, då oroar vi oss för dem. Och då försöker vi att dels skicka ut meddelanden och brev och nyhetsbrev, och sen då ha digitala möten där vi tar upp det här ämnet. Vi har ett nytt webbinarium om just oro, och där man får chatta med den psykologen som då ställer upp. Och vi ska fortsätta med det här för att man ska ha någon att vända sig till. Så att det är det lilla vi kan göra. Och sen så har vi också ett samarbete med en skola i Stockholm, artistskolan, som varje fredag har konsert eller föreställning för äldreboenden, olika äldreboenden. Och då samlar vi in en slant som vi skänker till respektive äldreboende, och så underhåller då den här, Livat heter de, Livat artistskola med Linda Rapp i spetsen. De underhåller, och det känns ju väldigt, väldigt bra. Det är en liten droppe, för landet är stort, men det är i alla fall någonting vi gör.
Mm. Och är det inte så, nu prövas ju vårt samhälle och hur vi tar hand om varandra, och där kan ju verkligen alla bidra genom att fundera på vad man har för personer i sin egen närhet, släktingar såklart, men också grannar och bekanta, och att det är nu det är läge att ta kontakt, även om man kanske inte är van att ringa just runt sådär, så det är nu man ska göra det, va?
Ja, det är sant, men det märks, för vi har fått ett par grannar som annars kanske inte pratar så mycket med oss, men som nu har då sagt att hej, när man har sett dem på håll då i trapphuset eller på gården, att ja, hur är det och kan vi göra någonting och sådär, så det är väldigt rörande. Mm. Och vi tänker ju också då som sagt på våra, vad kan vi göra, så att visst är det så, och det är ju positivt för många goda initiativ tas. Så att det är väl det som den här svåra prövningen har givit oss. Insikten om just vad är det som är viktigast. Vad är det som vi vill prioritera och känner för att det här är viktigt. Mm. Och det är att ställa upp för varann, som du säger.
Ställa upp för varann och vårda våra relationer. Och kanske njuta lite av vårsolen nu när den är här. Och att gå ut en promenad är ju inte farligt. Det är ju mötet med andra, att hålla distansen som är det viktiga. Och vi stötte ihop i en park, du och jag. Det var då vi kom på att vi skulle podda ihop.
Jo, nej, men det är ju så att vi peppar och jag peppar också. Och mina väninnor, de säger till mig, vi går ut, som du säger, och tar promenader. Och det är ju helt underbart att man har möjlighet till det.
Ja.
Och det finns ju mycket, många underbara områden som man kan dominera utan att riskera att det blir för mycket folk.
Det är ett gemensamt ansvar som vi har allihopa för att klara den här krisen.
Men man saknar ju verkligen, det vill jag säga, man saknar ju verkligen den här mänskliga kontakten. Alltså närheten, att inte kunna krama sina barnbarn och inte kunna träffa dem på det sättet längre. Alltså det är jättesorgligt ju. Men det är bra då, jag är ju lyckligt lottad som har en partner, så att jag har ju min man i alla fall som vi kan kramas. Och det är ju inte alla om givet, det är många, många som lever ensamma också, som vi vet, inte minst i Stockholm. Så att jag tänker på dem. Och skicka dem en varm kram, ska jag säga.
Det gör jag med. En varm kram till alla som behöver det. Och vet du, Alexandra, vår stund tillsammans i den här podden är slut. Mm. Tiden går fort när man har det trevligt. Men stort tack för att du ville vara med.
Ja, tack själv, Anna. Det var roligt att få dela lite tankar och livsfilosofi med dig.
Tack ska du ha.